The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han lärde ju mig att köra bil och hjälpte mig med körkortet. Och jag brukade åka ut dit och äta middag. Och han var ju som en pappa för mig.
Det hela börjar med ett tips från en kvinna vid namn Vanja. Hon berättar om sin bonuspappa Bengt Jäger, som ska ha dött under mystiska omständigheter i mars år 2013. Skogsägaren Bengt blev 52 år och hittades död i sitt hem i Latikberg. Vanja berättar att polisen utgick från att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig i sin trappa och avskrev dödsfallet som en olycka. Men Vanja, Bengts bonusdotter, misstänker att ett brott ligger bakom hans död.
Brorsorna hittade ju blod under bordet på stolarna och kökssoffan. Och det hade ju inte polisen noterat heller. Det sagt någonting om.
Först flera månader efter Bengts död genomfördes en platsundersökning i huset. Undersökningen ledde dock inte fram till något nytt. Och polisen drog återigen slutsatsen att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig. Men med tanke på de skador som Bengt hade framstår polisens teori som tveksam.
När man läser den här undersökningen så får man ju intryck att det är ganska rejält hål i huvudet eller skallen som han får.
I obduktionsrapporten står det att Bengt hade en 5x7 cm stor utstansad skada i pannan. En skada som kan förklaras av fall mot ett utskjutande avgränsat trubbigt föremål. Men i trappan fanns inte något utskjutande föremål.
Och då tycker man ju att borde man ju veta var han har slagit sig. Alltså det borde finnas en tydlig plats. Men de gissar ju bara.
Vanja har lämnats med flera obesvarade frågor. Och det är inte bara hon som misstänker att ett brott ligger bakom Bengts död.
Bengts brorsor har ju försökt i flera år att få dem att göra någonting, men de ville inte. De tyckte att det var utrett och case closed. De öppnade ju upp igen bara för att Aftonbladet gjorde det där inslaget.
Under sommaren 2021 uppmärksammade Aftonbladet och tv-programmet 200 sekunder fallet, vilket resulterade i att polisen i Umeå faktiskt inledde en förundersökning om mord.
Ni får ut någonting från förundersökningen. Alltså, vi har ju fått lite av det från förundersökningen där, men hann ni få ut någonting mer innan det nu togs upp igen och blev aktuellt så att säga?
När den var... Nej,
Nej.
Jag tror inte det. Men ni borde prata med Gunnar, Bengts äldsta bror.
Har du tid några minuter? Eller hur ser det ut för dig?
Vi kör på det.
Ja, vi kör på det. Ja, det låter bra. Jo, för vi har förstått så... Om vi börjar med... Idag så har... Du har varit hos polisen och fått någon slags... berättat för dig, eller stämmer det?
Ja, vi fick berättat att de lägger ner. De gör ingenting.
Okej. Okay. Ja. Så de... Ja, det var det de har kommit fram till. Och nu är det några andra poliser då som har haft hand om den här utredningen.
Ja, de har ju inte gjort någon utredning. De har ju bara hållit på att intervjua folk. De har ju inte varit på platsen, någonting. Mm. Vi får inget svar på, i så fall, vad ska han ha slagit sig på som finns. Ingenting.
Nej. Jag ska snacka med övriga redaktionen här och se vad vi kommer fram till. Men jag tycker att det här låter helt sjukt, det som har hänt.
Det är löjligt det som har hänt.
Vad tror du har hänt då?
Ja, i hjärtslaget. Vem som har gjort det vet väl djävulen.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i 6 delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
Det är otänkbart att man kan dö av ett sånt fall.
Det kan inte ha gått till som polisen säger.
Och det finns spår som man kan inte utesluta att det ligger ett brott bakom.
Producerad av Ebba Adsenius och Johnny Kock. Exekutivproducent Nils Bergman.
Det där är liksom alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det så ser det ut när man får en ordentlig smäll i skallen.
Del 1. Ett fall mot döden. Åtta år efter Bengts död inledde polisen i Umeå en förundersökning om mord. Och i samma veva som vi börjar arbeta med den här dokumentärserien läggs den utredningen ner. Bengts anhöriga har fortfarande inte fått svar på sina frågor och polisen är sparsamma med information om fallet.
Vi håller på och tittar på det här fruktansvärda som hände Bengt Jäger 2013. Och då leder, verkar som, de flesta trådarna till dig.
Vi kontaktar förundersökningsledaren David Helgesson för att ta reda på varför ärendet lagts ner den här gången.
Utredningen är ju nedlagd och avslutad och kommunicerad så att säga. Så det handlar inte om att få ut utredningen utan det handlar om något annat.
Polisen hänvisar till sekretess när vi ber om att få ut förundersökningen. Därför är det svårt att ta reda på hur det kommer sig att man lagt ner ärendet den här gången.
Jag har ju några frågor om det som jag tycker fortfarande saknas svar och som inte har stått någonting om eller sagt någonting heller i alla fall när ni lade ner utredningen nu.
Dra iväg ett mejl. Vilka frågeställningar lite grann är det du vill ha svar på och så ska jag svara på det där och så kan du väl skriva ungefär när i tid du skulle behöva liksom, senast kanske om man säger så.
Det får väl se lite för att jag är förhoppningsvis på väg upp här inom en och en halv, kanske 2 veckor max någonting. För jag sitter i Stockholm nu men jag ska upp och intervjua massa folk kring det här.
Förhoppningsvis svarar förundersökningsledaren på våra frågor. Men i väntan på det får vi helt enkelt försöka lägga ett eget pussel. Så seriens producenter Ebba Adsenius och Johnny Kock beger sig till platsen där allt utspelade sig.
Det är februari 2022 och ett tungt snötäcke omsluter Latikberg. En blygsam liten ort på cirka 50 invånare belägen utanför Vilhelmina, Västerbotten. Förut fanns här både skola och en matbutik, men idag är båda nedlagda. När vi kör in i Latikberg är Bengts hus bland det första vi ser. Ett rött tvåvåningshus med källar och vita knutar som stått orört och obebott sedan Bengt gick bort.
Man tittar varenda då. Och det här, här rätt ner, det var ju lagern. Mm.
Men inga djur kvar då?
Nej.
Vad fanns det i den?
Ja, det var allt mellan himmel och hav. Det fanns ju. Det var ju modern idag.
Vi befinner oss utanför Bengts hus tillsammans med Hasse som var Bengts bästa vän. Det känns som att tiden stått stilla här och att sorgen kring Bengts död ständigt gör sig påmind. Hasse och Bengt lärde känna varandra genom en person som kallades Fårkalle. Bengt som var skogsägare började hjälpa Hasse att såga virke och efter ett tag blev de goda vänner och började umgås på fritiden.
Nedanför här hade han en rök. Mm. Och han var jätteduktig på att röka fisk och kött.
Mm.
Så då, ja. Vi kunde sitta där och dricka någon pilsner och röka fisk och ha trevligt. Va?
Mm.
Alltså behövde man ha hjälp. Jag dög inte till att svetsa. Men han hade ju grejer och dög till det. Så det var ju bara att åka hit. Han ringde och sa att han ville ha hjälp. Ja, kom. Så fixade vi.
Mm.
Hasse och Bengt umgicks inte bara hemma hos Bengt. På helgerna träffades de ofta hemma hos Hasse som bor på andra sidan byn. Där umgicks de tillsammans med Hasses fru.
Ja, vi får
vinka.
Hej! Ebba heter jag.
Vildan heter jag.
Trevligt. Ja, vi har ju pratats.
Ja, vi har pratats på telefon om
det. Precis.
Just det.
Mm.
Hemma hos Hasse träffar vi hans fru, Lillan. Eftersom Bengt inte var gift och för det mesta levde ensam var hon mån om att bjuda över Bengt på middagar.
Om man tänker på hans liv, han hade ju som inga stora krav på saker och ting. Och som, det här var ju midsommar innan han dog.
Mm.
Då var vi ju borta i sjön här borta på en kobbe.
Mm.
Och bjöd dit han då. Och då, ja, alltså det var ju spartanskt. Vi satt där och kokade pären på överelden och hade sill och sånt där med oss. Och satt där och surra. Och vi hade ju jättetrevligt, var inte frågan om det. Men det var ju typ inte någon sån här midsommarfest precis. Men då sa han när han åkte, då var det så att han grinade och sa att det här är den bästa midsommar jag har haft någon gång. Nej, så han var ju väldigt känslosam, Bengt. Han kunde skratta och han kunde grina och sådär. Det var...
Mm.
Och punktlig. Man visste precis när han kom stolpandes här.
Mm.
Och det var därför man var brydd när han helt plötsligt inte svarade telefon.
Fredagen den 22 mars 2013 slutar Bengt plötsligt att svara i telefon. Mitt på dagen stannar Hasse till vid Bengts hus. Han har med sig två öl och ser fram emot att träffa Bengt eftersom de inte setts på ett tag. Det har blivit en tradition att ses på just fredagar, dricka öl och prata. Därför förväntar sig Hasse att Bengt är hemma när han knackar på.
Och då reagerar jag med detsamma. Lampan i köket lös inte. Jag tänkte, ja, den kan bli gott. Och bulta på, ingen svara. Och var det låst, då var han ju inte hemma. Så det var väl inte så märkvärt med det. Jag tog inte det mer än att han var säker i skogen, tänkte jag bara.
Mm.
Så var ju Bengt. Att fan, var det öppet så var han hemma. Och var det låst, då var han ju inte hemma.
Eftersom Bengts dörr är låst åker Hasse hem igen. Och när han kommer hem frågar hans fru om Bengt vill komma över och äta middag. Hasse testar att ringa till Bengts mobil men får inte heller nu något svar.
Och på lördagen ringde jag innan vi åkte till Kuxil. Ingen svar.
Och brukade Bengt svara på telefonen när man ringde?
Ja, ja. Det gjorde han till 90%. Det är klart, körde han motorsågen och satte traktorn. Men då, han ringde ju alltid upp.
den gången återkommer aldrig Bengt. På lördagen åker Hasse och Lillan till en fiskestuga som de har en bit bort. Och när Hasse och Lillan är där dyker Bengts ena halvbror upp.
Och då kommer Erik när vi sitter i Joksele och då säger, var är Bengt någonstans? Ja, men han håller ju på hugget bak på berget, så han är väl där. Och då sa han, han svarar inte. Har det inte hänt någonting? Nej, men inte. Då säger jag, han är så van i skogen så inte händer det någonting. Ja, det där, vi har varit väl mer och mer oroliga för det där. Men ringde på lördagen. Ingen svar.
På söndagen, två dagar efter att Hasse stannat till vid Bengts hus, åker Hasse och hans fru tillbaka till fiskestugan. Där fortsätter Hasse att ringa till Bengt utan att få något svar.
Då säger jag till Lillan att nu åker jag via Bengt hem. Och det måste ha hänt någonting. Han kan inte vara borta hela helgen. Ändra, har det hänt någonting i skogen eller? Och då börjar det bli, det var så här, skymning. Så, ungefär som det är nu, va?
Då är det söndag eftermiddag.
Ja.
Hasse tar skoten till Bengts hus. Men ingen öppnar. Och lamporna i huset som vanligtvis brukar vara tända är fortfarande släckta. När Hasse hör att Bengts hund skäller inifrån huset förstår han att något har hänt.
Alltså det var bara så här. Det här stämmer inte. Bengt hade aldrig hund inne. Aldrig. Han låter aldrig in hund, för då var han en hundgöran.
På Bengts tomt finns en hundgård där Bengts gråhund brukade vara. På dagarna var hunden alltid ute, antingen i hundgården eller i skogen tillsammans med Bengt.
Men jag hade ju ingen ficklampa, ingenting. Och var ju och skavde och tittade så här på fönstret. Men det var ju mörkt inne när det inte fanns något lyse. Så att då åker jag hem och så säger jag, Lilla, nu får du jävla föra med. För nu har det hänt någonting. Hon är på insidan och det är svart. Fönsterlamporna är svart och köklampan är svart.
Vid sjutiden på kvällen åker Hasse tillbaka till Bengts hus. Och den här gången har han med sig sin fru och en ficklampa. Men nu kan Hasse inte höra Bengts hund längre.
Och under den tiden då försvann hund. Det är... Ja, intill 100% på. För att hund var... Jag reagerade på att hund fanns när jag var dit på eftermiddagen. Men inte när vi var där bägge två. Jag går över på källardörren och lös. Alltså då löser jag snett så här. Och då var det precis att han satt... nedanför diskbänken, så att jag fick strålen direkt på honom bara.
När Hasse lyser in genom Bengts dörr ser han sin bästa vän sitta lutad mot köksbänken. Redan då inser Hasse att Bengt förmodligen är död.
Syntes väl inte att han var död, men vi tog det som att han var död. Han satt ju, hade kalsongen på sig och satt mot vägen. Eller dispekt.
När Hasse sett Bengt ringer han genast upp polisen Anders Eriksson, som också bor i byn.
Och då säger han att jag är inte i tjänst. Men jag vet vilken som är, vad det är för en som är i tjänst. Jag tar hand om det här. Åk hem nu. Då tar jag hand om det här.
I polisens avrapporterings-PM framgår att poliserna Marcus Eriksson och Anders Skoglund beordrades till Bengts hus klockan 20:22 på kvällen. När de kom dit fanns det, enligt dem, inga tecken på inbrott. Dörren till Bengts hus var låst och klockan 21:37 beslutade vakthavande befäl Simon Wormö om att bryta sig in i bostaden. Bengt påträffades avliden i köket och i trappan i hallen, flera meter bort, fanns en stor mängd blod. När vi läser polisens avrapportering framgår att polisen varken tycks ha varit objektiva eller noggranna i sin bedömning av dödsfallet. I PM:et står det bland annat följande. Patrullen får känslan av att Bengt har klivit upp från sin säng då han endast har kalsonger på sig. Bengt förmodas ha gått ner på undervåningen men av någon anledning ramlat i trappan och slagit sig i huvudet. Bengt har en skada i huvudet, höger sida och höger överarm utsida. Förmodligen har han ramlat på nervägen från övervåningen. Skadorna är på samma sida och stämmer överens med trappans svängning. Vi märker här att det i avrapporteringen står att skadan på Bengts huvud satt på höger sida och inte på vänster sida där den i själva verket satt. När poliserna kom till Bengts hus beslutade de att inte kalla dit någon läkare. Det gjorde att man aldrig kunde fastställa när Bengt hade dött. En bårbil beställdes till platsen redan samma kväll och bostaden varken spärrades av eller undersöktes av kriminaltekniker.
Sen då, kanske vid 10-tiden eller någonting, då kommer Anders hit och säger att ja, Bengt var du. Ja, och han har ramlat ut för trappen. Jaha. Då reagerar vi direkt med att fan, en tretrappa kan man ju inte. Det är konstigt om man ramlar ut för trappen och slår i järsen. En mjuk. Har det varit en ståltrappa eller en smäntrappa som är hård? Va? Men ja.
När Hasse inser hur illa polisen hanterat dödsfallet ångrar han att han hörde av sig till byns lokala polis istället för att ringa 112.
Jag är så förbannat. För det första hade jag druckit några pilsner. Det var därför jag inte ville blanda med polisen. Men jag kunde ju ha gått därifrån. För hade jag varit kvar, då har jag ju sett hur de bar sig åt. Det här med att de tog Bengt, ringde vår bil och fraktade därifrån och inte spärra av någonting.
De får ju in larmet vid 8-10 på kvällen. Någonting. Och sen vi strax före 10 är de där. Och jag tror hon var 11:30. Då kom de med nycklar till brorsan Erik. Då har de städat utan och allting liksom haft dit begravningsentreprenörerna.
Vi hör Gunnar, Bengts ena halvbror. Dagen efter att Bengt har påträffat stöd åker han och Bengts andra halvbror Erik till huset för att fixa med värmen.
Då vi kom dit dagen efter, det är då liksom jag upptäckte det här med att torka. Dels är det städat fram till från hallen och igenom.
När Gunnar befinner sig i Bengts hus fångar hans uppmärksamhet en mängd märkliga detaljer. Mellan trappan i hallen där Bengt ska ha ramlat och köket där Bengt anträffade stöd finns inget blod. Polisen kommer senare ge honom svaret att det är Bengts hund som har slickat upp blodet. Men Gunnar tycker att det mer ser ut som att någon har svabbat golvet.
Det har varit vatten i och så avdunstar i vatten och så är det blodstrimmer kvar då liksom. Man ser ju hur, ja, man kan ju torka på en diskbänk eller vad som helst, så ser man ju då torka om inte har torkat riktigt bra. Att det är kvar då det har torkat upp.
Det finns alltså inga blodspår på golvet mellan hall och kök. Men däremot är det fullt med blod på andra ställen.
Det var ju så helt orimligt. Så att då ska han ha förflyttat sig nu 8 meter har jag mätat uppifrån där blod om huvudet ska vara där då. Till bänken, mot bänken där han satt. Då är det ju blod och så in i bombens, utför trappen och det. Men så kommer ner på hall från dörren och i hallen där är det då tomt på blod. Och sen en stor jädra pöl under skohylla vi hatthylla liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Förutom en stor mängd blod i trappan finns även blod på ytterdörren, på köksbordet och på kökssoffan, på väggar och på en förpackning med hundfoder. Blod i form av pölar, rinningar och stänk.
Och så sen har det skulle ha stängt runt väggen. Den är ju 250 tjock där. Då skulle jag ha stängt på dörren. Men det finns ingenting på golvet. Och sen är det ju blodstänk i taket liksom borta vid köksdörren liksom. Mm. Par meter ifrån trappen där. Men de har ju inte noterat det heller och inte det här på dörren eller någonting liksom. Mm.
Gunnar ifrågasätter varför polisen inte har spärrat av platsen. Polisen menar att det inte finns något som pekar på att ett brott har begåtts eftersom dörren till huset var låst. Men när Gunnar går ner i Bengts källare upptäcker han att fönsterhasparna är upphakade.
Polisen påstår ju att det inte finns några fönster som är öppna. Och då vi går runt och kollar, då är det 3 stycken. Det är ju så jävla märkligt liksom som det bara kan bli.
När Gunnar går ut på Bengts tomt upptäcker han att det finns skospår på tomten. Spår som leder in till Bengts källarfönster. De här spåren tycks polisen ha missat att undersöka.
Ja, den här vältrampade stigen, från den såg man inte när man gick på sidan. Varken den som går snett upp emot Veboa eller om man stod nere vid källardörren. Man såg inte den förrän jag gick på vägen bakom. Då såg jag precis och så försvann den in under altan. För då kommer man genom buskar och de var ju så nära altan liksom. Så att det började dyka in under där. De påstår att det är inga fönster öppna och det är inga spår runt huset. Dels hade ju Hasse varit dit en gång och så hade ju Hasse och Lillan varit dit en gång.
Jag har aldrig varit påkallad polisen. De tog inte kontakt med mig.
Vi hör Hasse igen. Bengts bästa vän som hittade Bengt död och som larmade polisen i byn, Anders.
Och jag menar att de poliserna som kom hit och var i tjänst, att de inte visste vem jag var. Det kan väl mycket väl vara. Men Anders visste ju vem jag var.
Mm. Det tänker jag bara. Vare sig det är frågan om ett mord eller vad det, den som ringer in brukar ju vara med i en rapport.
Kort efter dödsfallet kommer Hasse till Bengts hus. Men då är inte polisen som ber honom komma dit, utan Bengts bror Gunnar.
Om det var måndag eller tisdag, då ringer Gunnar och frågar om jag är hemma. Ja, jag är hemma. Vill du komma hit ner till Bengts? Han ville veta bara vad jag hade sett och hur det här hade gått till på söndag eftermiddag när jag hittade Bengt. Alltså. Så jag gick dit och då stod ju källardörren öppen. Så jag gick in och
Bengt var ju borta, men det var ju blodigt. Och då bara pekade jag så här, här satt han. Och då vände jag och gick ut. Jag kände, jag pallade inte mer det här. För det första var att mista Bengt, men det var ju en sak. Men sen, all jävla blod. Det var ju hemskt, alltså nedanför trappen, det var ju stora blodräckar. Men ingenting i köket. Vilket jag då... Jag reagerade, men jag tänkte att det har de. Alltså, det har grabbarna städat upp. Alltså, det var min tanke. Sen, då frågade ju Gunnar mig när jag gick ut. Såg du hur det såg ut på golvet? Nej, det såg, jag såg ingenting. Jag såg bara Bengt. Alltså, jag såg överkroppen på honom. Mm. Satt mot. Så jag såg ingenting på golvet. Så. Och såg inte någonting i hallen heller.
Vad tänker du kring att hunden har varit i flera dygn?
Ja, helt
och hållit sig?
Aldrig, aldrig. Finns inte möjligheter.
När Hasse är i Bengts hus reagerar han på att det inte finns någon avföring från Bengts hund. Om man förutsätter att Bengt var död på fredagen, när Hasse knackade på, ska hunden ha slickat i sig en stor mängd blod utan att lämna någon avföring på flera dygn. Det enda som fanns i huset var en kisspöl, men den upptäcktes bakom en dörr som var stängd när polisen kom till platsen.
Han har gått in... Gått in och pissat innanför lilla rum bakom köket. Och stänger dörren efter sig. Mm. Och har han kunnat putta igen dörren, alltså med nosen, då har det varit... med all säkerhet kunna ha gjort. Men han måste ha dragit igen dörren. Mm. Och det gör inte en hund. Men han har varit inne där och pissat.
Och det kan inte vara, om jag lite ifrågasättande, det kan inte vara en gammal kisspöl.
Nej, alltså, nej,
som
nej,
är liksom
nej,
en vecka gammal nej, när Bengt nej, levde.
Nej, nej, nej. Nej.
När Bengt hittades var han blodig på både händer och fötter. Att Bengt var blodig medan köksgolvet var rent, tycker Hasse som själv är hundägare, är anmärkningsvärt. Enligt honom är det mer logiskt att hunden skulle slicka upp blodet på Bengt än på golvet.
Att Bengt är slickad utav hund, om man var alltså blodig, det med all säkerhet. För jag har sett det här och hundarna kom in och sett att jag har varit blod och inte rört mig. Då har de varit, försökt få igång mig. Mm. Med att slicka och buffa eller någonting. Men absolut inte slicka hela köksgolvet. Och inte gått ut i hallen. Aldrig. Mm. Varför slicka de köksgolvet? Eller varför slicka hund i köksgolvet och inte hallen? Nej, det säger sunda förnuftet. Mm. Och sen ingen mat.
Samma kväll som Hasse hittade Bengt överlämnades Bengts hund till Erik. Erik är 3 år äldre än Bengt och bror på mammans sida. När vi väl befinner oss i Latikberg passar vi även på att åka hem till honom.
Jag har snurr på värmen bara, fläkten bara.
Ja, men det tror jag inte... Och så har vi klassiskt bakgrundsljud också.
Jag har
köksklockan på vad med. Det är liksom...
Det ger någon slags stämning.
Ja. Ja.
Vi sitter runt köksbordet i Eriks hus, där han bott sedan 1992. Vi bjuds på kaffe och sockerkaka.
Tack
snälla. Mm, ja, jag kan ta lite grann bara för sockerna.
Och även om stämningen är trevlig till en början, känner vi att det vi är här för att prata om än idag är ett öppet sår. I många år har Erik tvingats bära på både sorg och ilska. Sorg över sin brors bortgång och ilska över polisens hantering av dödsfallet. När Erik var 5 år och Bengt 2 år blev Erik och den äldsta brodern Gunnar placerade på barnhem. Deras mamma blev sjuk i tidig ålder och hade inte förutsättningarna att ta hand om 3 barn. Bengt var den enda av bröderna som fick stanna hos sina biologiska föräldrar i Latikberg. Men flera år senare flyttade Erik tillbaka till byn.
Jo, men så här. Om du skulle ta och beskriva Bengt då, som person.
Ja, men han var väl
bra. Arbetsam. Han arbetade och höll ju på hela tiden. Var det någon som behövde hjälp så ställde han jobb. Det var ju inga problem på det viset inte. Han var ju svetsare och mekaniker, montör i Dorotea. Men så hade han ju så traktor och han höll ju på med skogen och avverka och såga och hyvla och höll ju på mycket med det. Han var ju väldigt intresserad av skogen och den biten.
Bengt var skogsägare och tillbringade en stor del av sitt liv i skogen. Men han arbetade också som svetsare på sin storebror Gunnars företag. Där arbetade även Erik under perioder.
Så det med som att det var inte att vi ringde och pratade och skulle vara varannan dag.
Så pendlade ni då till?
Ja, vi jobbade kompisar i Dorotea i många år.
Mm.
När Bengt var 10 år fick han sitt första helsyskon. Och även hon placerades i fosterhem. Hon och Bengt hade ingen kontakt förrän långt senare i livet när deras biologiska föräldrar dog. Mamman dog i juni 2011, pappan i maj 2012 och i mars 2013 dör Bengt. Och Bengts bortgång får Erik reda på när polisen plötsligt knackar på hos honom för att överlämna Bengts hund.
Men när du fick det här beskedet och de kom hit, kommer du ihåg vad du tänkte då?
Nej, man var väl bara jävligt förvånad då. Och Gunnar, han började ju nästan på en gång och ja, tycka att det var något mystiskt med det hela. Men jag tänkte, fan, polisen och jätte, de vet vad de håller på med.
När började du fundera på att det kanske inte har stått rätt till då, om man säger så, med Bengts dödsfall?
Ja, men det tog väl någon vecka eller två. Jag hade ju varit dit. Vi var väl inte dit varenda dag, men ja, det var ju olika anledningar. Vi var titta och kolla och Gunnar var ju mer, började jobb. Ja, han var ju misstänksam på en gång. Ja, till slut börjar man ju inse att det kan inte ha gått till som polisen säger.
Med tiden blir även Erik misstänksam. Några dagar efter att Bengt har dött upptäcker bröderna och Bengts bästa vän Hasse att det försvunnit pengar och deklarationspapper från Bengts källare. Det verkar som att någon gjort inbrott genom Bengts källarfönster.
Då var alltihopa borta. Papperna borta, pengarna borta. Någon har ju varit in och tagit. Och vem fan går in där och snor deklarationspapper? Vem kan vara intresserad av sånt?
Vi tycker ju det var obehagligt liksom, så vi ville ju som inte hålla på rota i brorsans grejer och liksom, det var ju som inte vår. Nej. Vi hade ju inte den läggningen.
Men det var ju då det började hända saker i källaren med fönster sönderslagna.
Bengt hade ju letat fram papper och ja, för om skogen och de skylt på förskoppar och allt det där. Men det fanns ju inte ett papper i kåken.
Efter att pengar och papper försvunnit dyker plötsligt en städfirma upp i Bengts hus. Något som Erik upptäcker av en ren slump då han denna dag är på väg in till Vilhelmina och passerar Bengts hus.
Då ringde jag upp Gunnar sa, men far dit och stoppa dem. Så då hade de ju hunnit städa. Så då, ja, de packade ihop och for då.
Erik hinner skicka hem städfirman innan trappan hunnit bli städad. Han vill att polisen ska göra en ordentlig platsundersökning i bostaden. Men det dröjer flera månader innan en sån undersökning äger rum. Platsundersökningen som sker hösten 2013 leder ingenstans. Utredningen läggs ner och hos Bengts anhöriga kvarstår en mängd frågor.
Hur fan kunde han slå ihjäl sig i trappen? Han måste ha fått något tillhygge som har slagit i huvudet.
Det är utstansat hår ända in till hjärnan. Typ en hammare. Typ av en hammare. Det stämmer inte polisen påstår.
Hur kunde Bengt få ett hål in i huvudet? Och hur kunde han ta sig hela vägen in till köket utan att lämna blodspår efter sig? I kommande delar undersöker vi det här märkliga fallet grundligt och pratar med bland annat anhöriga, grannar, läkare och poliser.
Det där är liksom alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det så ser ut när man får en ordentlig smäll i skallen.
Han blev ihjälslagen, det har jag sagt hela tiden.
Jag hoppas ju verkligen att allt blir ordning och reda och det blir någon klarhet i det där, för det är ju obehagligt alltså.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på första delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i 6 delar producerad av Ebba Adsenius och Jonny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.